Ett poddtips från Göteborgs-Posten.
SOS 112 var inträffat.
Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsidyllen Uckre utanför Göteborg.
Då har vi fått ett samtal här. Det är en person som har hotat med att ta sitt liv.
Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det först verkar.
Man ser på honom att han försöker fly.
Min känsla är att de försöker mörka ganska mycket.
Vi uttalar oss inte i enskilda ärenden.
Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen med yxa då.
Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit är sant.
Ja, fast det var ju inte sant.
Det är mina...
De har ju lagt locket på. Det har jag ju förstått.
Ja, det här blir bara värre och värre alltså.
Jävlar, har sagt.
Om man nu ändå... är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone.
Lyssna på GP-dokumentär Polisskotten på Öckerö.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi vill varna för mycket starka scener i det här avsnittet.
Göteborg, 2019. Jag och min kollega, fotografen Meli, har lämnat Göteborgs-Postens redaktion. Vi är ute i ett industriområde.
Hej!
I en mörk källarlokal, nästan helt kolsvart. En lokal som många personer tipsat om. Som vi kommer att få anledning att besöka många gånger. För vi kommer att få se saker som vi inte trodde var möjligt. Ett litet rum med en ensam kvinna. En man stående utanför som vaktar henne. Mängder av män som en efter en går in till kvinnan. Låser dörren och sen kommer ut. Vi stänger in oss i rummet bredvid. Lyssnar genom väggen. Hör en kvinnas nervösa skratt. Männen hon träffar. Och diskussioner om handel. Med kvinnans kropp som är till salu.
Hur man kan göra så mot en annan människa, det jag kan inte ta till mig det.
Det är svårt att föreställa sig hur en människa tar sig ur en sån här situation.
Lyssnar på Systrar, en granskande podcast om män som köper kvinnor, våld och överlevnad och tre unga tjejer som slutade vara tysta. av Göteborgs-Postens Mikael Verdicchio. Fjärde delen.
I den här podcasten granskar vi män som köper kvinnor. Det är en historia om tusentals män i Sverige som varje dag utnyttjar och köper unga tjejer. Där jag och en kollega med hjälp av mängder av utsatta kvinnor kommer att granska sexhandeln runt om i Göteborg.
Ta ikväll, ta henne när du är ensam. När du har inget att göra i hotell, ta henne ikväll, vad roligt, jag lovar dig.
Det är också en historia om en stor polisutredning.
Sex med barn från 14 och neråt. Anser du att du är pedofil?
Ja, det är vidriga historier.
Där flera unga tonårstjejer kommer att hamna i fokus.
Alltså jag ville verkligen bara ha pengar. Jag ville att alla som hade sagt till mig att jag hade fake solbriller, typ, att de skulle få en käftsmäll när de såg mina nästa brillor som inte skulle vara fake. Få respekt.
I det här avsnittet ska vi fortsätta historien om Luna, som 15 år gammal lockades in i sugar dating världen och som fick betalt efter en sexträff med en världskänd streamer och som sen blev påkommen när hennes mamma såg okända meddelanden i hennes mobil. Men först ska vi över till en annan tjej. Vi ska några år tillbaka i tiden igen, till ett av stans mer exklusiva områden. Ni som lyssnat på den här podden från början minns kanske Stina. Den blonda, nyinflyttade tjejen som vi berättar om i de två första avsnitten. Nu har Stina hunnit fylla 15. Hon går i nia. På ett år har hon gått från en utstött och mobbad tjej till någon som går på alla de populäraste festerna. På privata båtar i hamnen och stora villor hos äldre gymnasieelever. Stina är fortfarande alldeles för ung för att känna av baksmällan dagen efter.
Det är ju ett dubbelliv.
På helgerna åker hon och hennes nya vänner in till stan. Medan de andra shoppar italienska blusar på butiken Tessie, som kändisfamiljen Wahlgren och Bianca Ingrosso skrivit om, tänker Stina bara på att hålla i sina pengar. Tänker att hon får fler skor och jeans om hon köper dem på second hand. Hon har sparat sina pengar till en mopedkurs och en egen Vespa. Men att ha råd med fina kläder och passa in i skolmiljön har sitt pris. Ibland kommer sms'en från mannen som kallar sig Bosse. Han har döpt sig till Desiree i hennes telefon och vill regelbundet ha sex med Stina. I utbyte ger han henne pengar och alkohol.
Det känns inte som att det är en själv som gör det. Det känns som att det är någon annan. Det känns inte som att det var jag som var där. Eller liksom jag som gjorde det.
Stina vill egentligen inte träffa Bosse. Men han har hotat med att berätta allt för hennes mamma. Och han är samtidigt den enda som ger Stina bekräftelse. Och som ger henne pengar.
Det är ett liv hemma. Och ett liv med... ja, inte ett liv utan en självskadebeteende. Som bara blir värre och värre. Ju mer jag träffar honom för pengar, ju mer hatar jag mig själv, ju mer kräks jag efter jag äter, ju mer akne får jag. Samtidigt som liksom den andra sidan av mitt dubbelliv var ju på något sätt för att jag skulle få känna mig hemma och dämpa min ångest och känna mig älskad. När man mår så dåligt så stänger man av sina känslor. Du känner ingenting utan du är så här väldigt, väldigt tom. Det är som att du går i en lång, lång korridor som är ett vakuum. Där du är helt ensam.
Samtidigt som Bosse begår övergrepp ställer han allt högre krav på Stina. Han vill inte bara ha sex med henne. Han vill också använda olika redskap. Leksaker och en ridpiska. Enligt Stina tar Bosse bland annat med henne på en restaurang. Kräver att Stina ska ha en vibrerande sexleksak innanför trosorna som han kan styra via en app. Medan Bosse och Stina äter sin mat trycker Bosse fram och tillbaka på sin smartphone. Höjer och sänker vibrationerna. Stina försöker tänka att hon inte är där. Att det inte händer på riktigt. I skolan försöker Stina hålla uppe sin fasad. Söker vuxnas blickar utan att få någon kontakt.
Jag ville gärna känna kontakt och känna mig bekräftad. Men det kändes ändå som att det var någon lång bro eller ett stort glas emellan oss.
Stina har för länge sedan gett upp hoppet om sin pojkvän Anton. Han finns inte längre med i bilden. Hon berättar inte om övergreppen för någon.
Jag känner fortfarande att de inte skulle förstå mig. Eller förstå vad jag gått igenom eller hur jag hamnade där. Jag känner fortfarande att det är mitt fel. Och jag känner skuld. Jag känner fortfarande att jag vill rymma hemifrån och byta identitet. Eller att jag vill ta livet av mig. Och bara orkar inte mer och bara stänga av liksom. Var färdig.
En dag brister det för Stina. Hon är på en lektion och får plötsligt ögonkontakt med sin lärare.
Jag tror jag frågade om jag kunde få prata med henne typ. Och då sa hon ja, och så gick alla ut och så var vi ensamma och så bara strömmade tårarna ner för mina kinder liksom utan att jag hade sagt någonting. Och hon bara stod där och såg jättearg ut. Och jag kände bara liksom hur det blev liksom, varför bad jag ens om att jag skulle kunna få hjälp typ så här. Och så sa jag bara, mina föräldrar har skilt sig, sa jag typ. Och hon bara, ha, ja, andas. Och typ att jag vet inte, jag bara kände mig så hjälplös typ. Och liksom att ingen var intresserad i mig, ärligt talat. Alltså ingen. Det spelar ingen roll liksom. Så sa hon bara, försök att andas lugnt och det är vanligt, sånt händer. Och så, du kan gå till toaletten och gråta. Så var det över liksom.
Det kommer ta flera år för Stina att göra sig fri från Bosse. På skolavslutningen i nian mår Stina så dåligt att hon ligger kvar hemma i sin säng. I hennes mobil finns fortfarande nya meddelanden kvar från mannen som kallar sig Desiree. Ett av deras sista möten kommer att ske först när Stina börjat i gymnasiet. Bosse ställer plötsligt en fråga han aldrig ställt tidigare.
Då låg han på mig och frågade hur mycket jag ville ha för en weekend i Polen. Och då jag sa 7000. Jag tänkte 15000, men så sa jag 7000. Och han bara, det var ju jättebilligt, vad bra. Bara så att du blir nöjd. Typ som att det var mitt ansvar. Och jag förstod inte riktigt vad jag hade tackat ja till kanske. Men han bad mig att boka hotellet och boka flygbiljetter. Och det skulle vara spa på hotellet, men det var ett väldigt dåligt spa minns jag. Och att han klagade på hela tiden. Det känns helt absurt att tänka på det idag typ. För att jag njöt ju verkligen inte av livet. Det var ju ingen som ringde mig och frågade när jag skulle komma hem. Eller vart jag var. Ingen frågade vem jag skulle åka med.
Stina flyger ensam med Bosse till Polen. De tar in på ett fyrstjärnigt hotell.
Och jag kommer ihåg att jag inte ens ville gå upp till det där spas. För jag ville inte att någon skulle se oss tillsammans. För jag bara väntade på att någon skulle säga till mig att jag var en eskort. Liksom. Och att jag borde gå därifrån och att det var olagligt. Men det var ingen som sa något. Det var ingen som tyckte att jag såg liten ut när vi checkade in på hotellet. Och att jag liksom hela tiden fick stå några meter bakom honom. Och vi gick på parmassage. Och jag tänkte bara att varför kan inte de här tjejerna se att jag inte vill vara här. Så jag försökte hela tiden säga att jag måste studera, jag måste studera, jag måste studera. Och han blev frustrerad och han tyckte inte att det hade tillräckligt med sex. Och han tyckte inte det var bra och han tyckte jag var oengagerad. Och han sa att han kände sig ensam och att jag, det var mitt fel att han kände sig ensam. Och alltså jag kände mig så ensam redan typ. Och det ser jag även på bilder att jag ler inte längre. Jag har inte öppen mun när jag ler. Det är något sorgset i blicken som talar för sig själv att jag börjar bli mer självmordsbenägen. Men jag förstår knappt att det är det som händer. Och han ser nog den här trasiga flickan som han har skapat. Han ser nog att jag vill gråta och att jag inte vill ha sex. Och att jag inte vill röra honom. Och att jag blir äcklad och att jag tycker inte han doftar gott. Och att jag tycker att han är jobbig när han går nära mig. Att jag vill inte hålla honom i handen. Och jag kan inte äta samtidigt som jag tittar på honom. Och att jag han märker nog att jag har bulimi under den resan också.
Stina känner att panikångesten är nära. Mår illa av tanken på den äldre mannen. Jeansen och de rutiga skjortorna. Hans collegetröja med en snickerslogga på.
Istället för att fråga mig vad det är som är fel eller hur jag mår, så ignorerar han mig sista dagen och pratar inte med mig. Och vi ger mig några flaskor alkohol på flygplatsen. Lämnar av mig hemma med mina pengar. Sen får jag ett långt sms att jag är typ värdelös och att jag inte presterar bra. Och att jag är... Han bara, jag har aldrig känt mig så ensam som när jag var i Polen med dig. Och det är ditt fel och det är typ dåligt spenderade pengar. Och det var ju någon månad eller två efter. Och jag fattade ingenting. Jag tyckte väl bara det var skönt att vi inte träffades efter det.
Några år senare på polishuset i Göteborg sitter en grupp poliser. Fortsätter utredningen kring en ung kvinna som polisen beskrivit som en verklighetens Lisbeth Salander. Mot alla odds försöker man hitta bevis mot de hundratals männen som ska ha köpt henne. Till stöd har man kvinnans berättelser, men också olika typer av bevisning. Banktransaktioner och chattkonversationer i kvinnans dator. Man kommer också hitta små videosnuttar som kvinnan filmat med sin mobil. Videos där hon rör sig i olika delar av stan. I en av dem står kvinnan hemma hos en sexköpare. I ett fönster och filmar sig själv. Hon har en collegetröja på sig som hon lånat av sexköparen. En tröja med ett märke tryckt över ena bröstet. Det står Snickers. Men polisen utreder också andra spår. För nu har man även fått identiteten på en annan man. Han som kallat sig för Hans, som misstänks ha våldtagit kvinnan inne på en gymnasieskola och som ska ha pressat in henne i prostitution. Och hans identitet chockar gruppen. Mannen som kallar sig för Hans är inte rektor, men han är anställd på en kommunal gymnasieskola. På ytan tycks Hans vara en helt vanlig svensk familjefar.
När vi ansåg att vi hade så pass mycket material så beslutade jag att vi skulle gripa den här mannen och plocka in honom och sedermera frihetsberöva honom.
Musiken i den här podden är vald av de medverkande själva och vissa namn och röster är utbytta. Vill du se bilder eller ta del av annat extra material från den här podden, gå in på gp.se/systrar.
I en annan del av Göteborgsområdet sitter en mörkhårig tjej vid namn Luna i sitt rum. Hon har precis blivit konfronterad av sin mamma som råkat se meddelanden i hennes mobil. Hon har också sett Swish-transaktionerna på hennes konto.
Hon kom in och konfronterade mig och frågade, vad är det här? Berätta allt nu. Det kändes skit.
Luna har erkänt allt. Att hon lurat gubbar på nätet som tror att de köpt nakenbilder på Luna. Att hon fått betalt efter en sexträff på ett hotell med en känd streamer.
Det var jobbigt som fan, men ändå inte. Eller, jag har inte haft så svårt för att prata om saker så. Men hon var ju jävligt besviken så.
Samtidigt står Lunas mamma nere i köket. Försöker greppa vad det är som händer.
Den första tanken när vi fick veta, det var ju, vad är det här för jävla gubbar liksom? Jag kände ju det på henne direkt när jag konfronterade henne. Hon berättade allt. Mer än vad vi hade sett på telefonen. Och jag märkte ju någonstans att hon ville få berätta vad som hade hänt. Man känner ju bara, vad ska jag göra? Och vad är det Luna gett sig in i? Och vad är det för jävla gubbar som utnyttjar ett barn? Ja, vi sa ju det till henne att vi borde polisanmäla. Att du lägger alla korten på bordet nu. Att du berättar allt. För det är männen som gjort fel. Det är de som har gjort fel. De får inte utnyttja dig och de får inte köpa det här.
Lunas mamma funderar på sätt att få sin dotter att må bra. Försöker komma på vad hon kan göra för att inte fler män ska utnyttja hennes dotter. Hon får Luna att lova att inte fortsätta. Och börjar samtidigt själv kolla runt på sugardating-sajterna som Luna lockats in i. Inser snabbt verkligheten.
Ja, vi visste ju det att även om vi skulle få stopp på dem och som hon har kontakt med nu, så de här gubbarna finns ju precis överallt. Det finns hur mycket sajter som helst. Jag fattar inte vad de här gubbarna tänker med. Och vet att de ligger där ute och letar efter tjejer som mår dåligt.
Men det är svårt för Luna att sluta. För pengar och endorfinerna av att kunna köpa saker är en av få grejer som får henne att må bra. Efter träffen med streamen vet hon hur man stänger av sina känslor.
Jag lovade ju henne då att jag inte skulle fortsätta. Men jag fortsätter ju ändå.
Så utan att säga något till sina föräldrar väljer Luna att lägga ut en ny annons på en så kallad eskortsajt. Där finns män som är redo att betala med kontanter.
Alltså jag tänker ju typ att ingenting spelar någon roll. Det spelar ingen roll vad jag gör. Det spelar ingen roll liksom hur mycket jag skadar mig själv. För liksom, det kommer ändå inte fortsätta länge till typ.
Nu ska vi över till mig och min kollega Amelie igen. För vi har, med hjälp av 16 kvinnor och transpersoner, börjat granska sexhandeln i Göteborg. Vi är på väg till en porrbiograf, mitt ute i ett industriområde på Hisingen.
Hej. Hej! Hade ni någon typ av bio här eller hur?
Ja, absolut. Det kostar 150 kronor.
Okej. 150 så. Ja, jag tror igen.
Det är som en mörk labyrint med rum och bås. Det enda som lyser upp är små neonlampor och tv-skärmar som visar olika typer av porrfilmer. Flera personer har berättat för oss hur de sålt sex här. Men också att män som köper sex i flera fall föreslagit biografen som mötesplats. Men det råkar också vara en plats som polisen varit på.
Bland annat minns jag att vi gjorde en husrannsakan på en porrbiograf. Som hon hade berättat för oss att ett möte med den här Hans hade skett.
För det är här som Hans och kvinnan som liknar Lisbeth Salander ska ha mötts för första gången. Där kvinnan, enligt polisens misstankar, ska ha övertalats att träffa Hans. Utsatts för en gruppvåldtäkt och sedan pressats in i prostitution. Jag och Meli kommer att besöka porrbion vid flera tillfällen. Och vid ett av dem kommer vi att få se sexhandel pågå med egna ögon. I ett av rummen sitter en ensam kvinna. Man efter man går in i båset, stänger dörren, kommer ut. Medan en annan man står på håll och bevakar rummet. Men det går också att stänga in sig i båset bredvid. Genom väggen hör vi hur handeln med kvinnans kropp diskuteras helt öppet. Det är svårt att höra här. Vi har förvrängt rösterna för att skydda kvinnan. Men vi hör hur mannen vill köpa sex av kvinnan. Att han vill träffa henne nere i hamnen senare i veckan. Kvinnan säger att hon älskar att jobba. Skrattar osäkert. Medan hennes övervakare står utanför med blicken fäst mot dörren. Hur är det möjligt att sexhandel kan tillåtas pågå så öppet? Vi bestämmer oss för att kolla upp porrbion. Ser att företaget omsätter miljonbelopp varje år. I styrelsen sitter två män. Den ena, en före detta lokalpolitiker som suttit i kommunfullmäktige. Och den andra, den verkliga ägaren, som vi väljer att ta kontakt med.
Det är ju inte roligt att höra, men samtidigt så vet jag att absolut, det är gjort i ett ögonblick det här att man gör upp en sexhandel. Och vi har inte möjligheten att hela tiden vara där inne och bevaka. Vi har en personal som går in en gång i halvtimmen ungefär och då är ju liksom fokus på städa. Hör man ingenting då så finns det inte så mycket man kan göra. Jag gör ju mina rutinkollare, uppehåller mig i bion precis som ni gjorde då. Och det är ytterst få gånger man klarar av att identifiera någonting. Och absolut sker det ju sexköp på, hos oss, på hotell och överallt. Men det är inte så att vi inte försöker göra någonting åt det.
Under den här tiden som vi var där, det var ju ingen som ingrep i personalen då. Ni tar ju liksom ändå inträde av besökarna. Vad tar ni för ansvar för att det sker sexhandel där?
Vill du se bilderna inifrån porrbion eller höra mer om vad ägaren säger? Gå in på gp.se/systrar.
Några kilometer bort, mitt i Nordstan i centrala Göteborg, står Luna och hennes kompis. De ska ut och shoppa när Luna ser sms:et i mobilen. En man som kallar sig för Hans har sett hennes annons på en eskortsajt. Mannen frågar om hon vill ses. Luna skriver att hon bara är 15 år. Men mannen insisterar ändå. Han vill köpa en träff inne på en provhytt i Nordstan.
Så då tänkte jag att jag kan ju bara träffa någon snabbt i typ ett provrum. Så får vi lite extra pengar.
Luna tänker att det kanske inte är så farligt. Hon vet ju hur man stänger av sina känslor. Så hon berättar om mannens erbjudande för sin kompis. Och säger sen ja.
Så då började jag skriva med honom och tänkte så här, planera en träff.
Men det hinner aldrig bli någon träff med Hans. För plötsligt skriver mannen att han fått förhinder. I en annan del av landet befinner sig en åklagare och en grupp poliser vid en beige, enslig villa ute på den västsvenska landsbygden. Man har beslutat sig för att gripa den gymnasieanställde Hans och söka igenom hans hus och arbetsplats.
När vi ansåg att vi hade så pass mycket material så beslutade vi oss, eller jag beslutade, att vi skulle gripa den här mannen.
Mats Ilbom och fyra kollegor står nu redo utanför Hans hus. Samtidigt, några mil bort på centralstationen i Göteborg, grips Hans av två andra poliser. Åklagare Mats Ilbom hoppas kunna hitta bevis som kan binda Hans till de misstänkta brotten. Han är misstänkt för extremt grova våldtäkter och koppleri. Men man saknar fortfarande avgörande bevis. Den utsatta kvinnan har nämligen inte sparat deras konversationer. Så nu sätter man sitt hopp till husrannsakan.
Vi gjorde sedvanliga husrannsakningar och beslagtog en hel del material.
I Hans dator, minneskort och en videokamera som han förvarat i sitt hem och på sin arbetsplats kommer polisen att hitta 16 000 porrbilder och 1700 porrfilmer. En del av filmerna har Hans spelat in själv. De är noggrant sorterade i mappar och har namn som Schoolgirl och Kissfilm. Närmare en tredjedel av materialet visas innehålla inslag av urin och avföring. Där Hans och andra män filmar kvinnor, en del klädda i skoluniform. Där kvinnorna blir kissade på, penetrerade och får sina ansikten insmorda i avföring. Man kommer också hitta en bild på en liten flicka som står på knä på en säng med blottat underliv. Men förutom porr och barnporr hittar man också konversationer som Hans haft med andra män.
Blir det en skön och spännande träff imorgon?
Jag får inte loss pengarna just nu, jag får avvakta ett tag.
Okej, okay. Har det varit så grymt att få vara två på henne?
Två som knullar eller bajsar?
Allt, bajs, sug, piss. Det var det du fick pris på.
Det kommer bli jävligt kul.
Hej, vi har svårt att prata i tele idag. Men sms funkar.
Jag har hittat en söt 17-åring. Intresserade?
Hur menar du?
Gruppsex menar alltså. Vad vill ni ha för det?
Det är nog inget för oss. Vi vill nog ha mer än vanlig sex. Hej, den här. Jag vill bara säga att jag är jätteintresserad av träff, även utan bajs. Bli kåt av att tänka på hur vi ska knulla henne. Klarar hon stort i fittan? Vi har en knullmaskin som går fort och länge. Hur ser hon ut?
Små bröst. Brunett.
Okej, säkert jättesöt.
Det var ju ett jobb för utredarna att sätta sig och titta på detta, och det är ju många timmars arbete.
Men det blir delvis ett bakslag för polisen. För man hittar aldrig några konversationer mellan Hans och kvinnan man utreder.
Vi hittade inga chattkonversationer just från tiden, från deras möte och framåt. Men däremot från senare tillfällen. Och som jag förstår det så har det kontakter och chattkonversationer som de har haft under den mest kritiska tiden har raderats.
Och det blir inte lättare när man förhör Hans. Till en början förnekar han i princip allt. Och även om han successivt börjar erkänna saker, att han köpt sex av kvinnan i skolans lokaler, att han gjort förnedrande saker med henne, så kommer han hela tiden att förneka att han våldtagit eller pressat in kvinnan i prostitution. Ett brott som kan ge upp till 8 års fängelse.
Det är klart att det bästa för utredningen hade varit om man kunde följa deras samvaro och kontakter från dag ett och framåt. Och det är klart att det är en brist i utredningen att inte vi har de konversationerna som vi vet både från mannens utsaga och kvinnans utsaga att det har förekommit.
Det är ett stort bakslag. Konversationer som man vet har funnits en gång i tiden är raderade av både mannen och kvinnan. Men polisen kommer inte att ge upp. Man kommer istället att gå vidare på andra spår. Försöka titta bland det som faktiskt finns sparat. Och det är här som mängder av nya dörrar kommer att öppnas. För i Hans material kommer man istället hitta andra konversationer. Med mängder av andra unga tjejer. Helt vanliga skolflickor.
I materialet som vi analyserade och gick igenom så dök det upp ytterligare flickor som vi kände att vi var tvungna att utreda och ta med som målsägare i ärendet.
Sen tidigare har man dessutom uppgifter om andra män. Däribland en helt annan man. En man med en snickerströja som kallat sig för Bosse. Ni som lyssnat på den här podden från början undrar säkert vad som hände med Stina. Hon som under högstadiet blev fastbunden och våldtagen av en äldre man i hans hem. Och som sen betalades för att träffa honom regelbundet. Nu är Stina 18 år. Hon är fri från Bosse sedan början av gymnasiet. Stina är för första gången vuxen. Försöka komma på vad hon ska göra med sin framtid. Hon åker utomlands till en stor housefestival som hon drömt om hela tonåren.
Gud, alla är glada. Alla liksom från folk från hela världen. Alla dansar, alla har färgglada kläder. Det är soligt, man dricker öl, man dricker drinkar. Du ser tabletter överallt. Du ser runt omkring dig folk som är påverkade av olika saker och du tänker, det finns inga poliser där inne som stoppar dig.
Överallt ser de tabletter och pulver. Allt är gratis.
Och sjukhustält. Många, många, många sjukhustält. Hamnar man i en av de sjukhustälten så kan man höra folk som sitter fastspända och går igenom psykoser. Samtidigt som 10 meter bredvid så är det liksom en megafestival med de mest kändaste DJ:n typ. Jag var också nog sugen på att prova lite olika knark typ, och jag kände att jag inte hade någonting att förlora. Inte någon framtid. Jag träffar en helt underbar människa som jag klickar instantly med. Vi röker en joint och bara slappnar av. Och jointen övergår till alkohol som övergår till ecstasy.
Festivalen pågår i flera dagar. Stina njuter av sällskapet med sin nya kompis. Försöker du inte tänka på jobbet hemma i Sverige? Det är varmt men mörkt ute. Festivalens sista kväll.
En av de sista kvällarna tar jag och sväljer en kristall. Helt plötsligt så liksom, även fast jag står vid den största scenen, så hör jag ingenting. Jag ser folk jag känner som jag vet inte är där. Jag vet inte riktigt om det jag ser är på riktigt. Jag går framåt och håller om den här personen. Jag vet inte ens vart jag är på väg. Och jag börjar se aliens som står i ringar runt omkring mig i olika underbara färger. De pratar med mig. Och de säger att vi ser det alltid, men vi visar oss först nu. Och man är ju liksom så fuckad som man kan ju inte... Man är ju helt paralyserad liksom.
DJ Steve Angelo står på scenen.
Under den här kvällen så börjar jag minnas samtidigt. Jag skakar lite nu här, för jag vet inte. Det känns typ jätteobehagligt att behöva tänka på det. Men jag har ju förträngt alla dessa övergreppen liksom så länge. Och liksom aldrig, liksom inte ens vill komma ihåg hur Bostes ansikte ser ut. Och jag liksom har den här känslan att någon ska ta mig hela tiden. Och att det är liksom mitt fel och att någon är ute efter mig och jag hör röster och jag ser saker. Jag glömmer hur man andas för jag börjar minnas så mycket. Minnesbilder av hur jag är fastspänd på ett massagebord. Hur en hästpiska ligger framför mig. Hur jag sätter mig i en bil och säger att jag är 14 år gammal. Och det liksom stryper mig inifrån.
Hemma i Sverige försöker en mamma komma på vad hon ska göra med sin dotter Luna. Känner sig helt maktlös. Hon har kontaktat den lokala polisen men känner att ingen förstår hennes situation.
Ja, lokalpolisen sa ju det direkt. Vi kan inte göra mycket om det bara varit pengar involverade. Om det inte hänt något värre. Alltså, man känner ju bara, vad ska jag göra?
För vem ska man egentligen vända sig till när man får veta att ens dotter mår dåligt och att mängder av män där ute försöker köpa hennes kropp?
Det här är ju inget som folk pratar om heller. Så man har ju ingenstans att vända sig. Man vill att hon ska förstå att det inte är hennes fel. Och sen som förälder också. Man känner ju bara att, vad fan ska jag göra?
Samtidigt försöker en enskild liten polisgrupp göra allt de kan för att komma fram i sin utredning. Det är ett arbete som ibland ter sig hopplöst.
i materialet som vi analyserade och gick igenom så dök det upp ytterligare flickor som vi kände att vi var tvungna att ta med som målsägare i ärendet.
I materialet hittar polisen mängder av unga tjejer. Skolflickor. En ung flicka med drogproblem som Hans köpt sex av på en toalett. En annan som han försökt bjuda med till en porrbio. En tredje som vårdas på sluten avdelning.
Jag minns bland annat en flicka som var minderårig. Som tvångsvårdades på institution på grund av suicidbenägenhet. Hon ville sälja sex helt enkelt för att få pengar till droger för att kunna begå självmord. Min uppfattning är att han var klart medveten om hennes situation då hon beskrev den ganska tydligt för honom. I den här konversationen så pratas det om att hon ska försöka få till permissioner från det boendet och att de då skulle kunna träffas. Eller eventuellt att hon skulle kunna rymma från den här institutionen. Det är svårt att ta in hur man tänker i en sån situation, men en ung flicka som tvångsvårdas och ändå så ska man driva fram någon form av handel av hennes kropp.
Man kommer också hitta en ung skolflicka vid namn Luna som Hans aldrig hann träffa. När polisen utreder en annan man kommer man också hitta en blond ung tjej. Tina står på jobbet hemma i Göteborg när mobilen plötsligt ringer.
Det ringer dolt nummer och så svarar jag. Och då säger hon, hej, det är polisen. Hej, det är Stina. Och då säger hon, känner du till det här använda namnet? Bosse Nexell. Och får liksom 100 000 tankar och nästan tappar telefonen. Och säger, jag kan prata med dig innan 12 imorgon. Och så bara lägger jag på. Jag är i chock typ.
Vad Stina inte vet när hon lägger på är att hon kommer att kallas in på flera polisförhör. Att hon för första gången kommer att få frågor om vad hon varit med om. Hon vet inte heller om att hon bara några månader senare kommer att kallas till en stor rättegång. Där Stina och flera andra unga tjejer kommer tvingas möta männen som de gjort allt för att försöka glömma. Våren 2019 sitter Stina i Göteborgs tingsrätt. Ser sig omkring på de kostymklädda männen och kvinnorna runt omkring. Hon är så nervös att svetten forsar ut ur hennes händer. Allt hon kan tänka på är om någon ska tro på henne. Men hon är inte ensam i rättssalen. Ser plötsligt en annan tjej i hennes egen ålder.
Det kommer in en lång tjej med mörkt hår som är väldigt, väldigt smal. Jag ser att hon är nervös.
Kvinnan kallas fram av domaren. Säger att hon är ditkallad som vittne.
Och hon går fram till där hon ska tala.
En kvinna som polisen beskriver som en verklighetens Lisbeth Salander. The queen has arrived.
I kommande avsnitt.
Det är som en ängel som trädde fram med ljus. Om inte hon hade varit här och vittnat så hade jag aldrig fått möjligheten att berätta vad som hänt mig.
Sex med barn från 14 och neråt. Anser du att du är pedofil?
Ja, det är vidriga historier.
Du skriver ju att ansvaret är viktigt och att du tar det.
Nej, jag tycker att det är helt åt helvete. Och det är någonting som gör ont i mig när jag tänker tillbaka på det här.
Så det här ansvarstagandet med det har kommit först nu i efterhand?
Ja, där har det kommit till insikt faktiskt någonstans redan vid 16. Is it hot? Is it cold?
Stämmer det att du har arbetat som en call girl?
Men vad har den här frågan för relevans, målet?
Det här har ju bäring på sen när man ska värdera huruvida om det har varit någon kränkning överhuvudtaget.
Jag förstår liksom inte vad den här frågan har för relevans i målet, det måste jag säga. When I looked over my shoulder, this joke was all over. Turn it on, cook it up, make it boil, let it soak. Is it hot? Is it cold? What did we spill the tea? Turn it on, cook it up, make it boil, let it soak. Is it hot? Men jag får ändå inte ihop det, din förklaring här. För det är alltså en kvinna då, som du säger, en erfaren kvinna fast hon är 16 år. Hon säger till dig som en sexköparen att åka och handla detta för att hon vill ha det. För du vill ha inget intresse överhuvudtaget.
Ja, sa jag. Det får jag ju göra då. Om du tycker att det är lite spännande och det är lite upphetsande, så visst.
De här novellerna som vi hittade hemma på ditt sovrumsbord. Kan du förklara dem för mig, vad det handlar om och...
Får jag lov att göra ett kort avbrott för jag måste fråga min advokat om en sak. Är det okej?
Ja. You know, sometimes in the morning I just like to talk shit. A lot of it. So what's the tea? So what's the tea? What's the tea? What's the tea? What's the tea?
What's the tea? What's the tea? What's the tea? Alltså det känns ju fel att säga att det var kul. Men det var ju lite kul att typ se dem. Man tänker ju typ, haha, det fick du. Fuck you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.